God förmiddag. Ja, vi kan plocka bort den här. Vilken inledning, Lars-Åke. Det är ju precis det här vi ska studera närmare idag. Framför allt ska du bevara ditt hjärta. Vi har ju under gårdagen studerat Guds räddningsplan. Hur den kommer fram i Bibeln. Från första Mosebok till sista bok, som en röd tråd genom hela Bibeln, genom alla böcker, ser vi en räddningsplan som planerades ända från början. I Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, ser ju Johannes ett lamm som såg ut att ha varit slaktad från världens grundläggning. Så vi vet att den här döden på korset, den var planerad redan innan människan skapades. Hur skulle Gud annars ha vågat skapa en människa med fri vilja utan den här garanten? Så den här räddningsplanen, det är våran livlina. Och det är det vi har stannat inför igår. Det är våran livlina inför kommande tidsålder, men det är våran livlina här och nu. Just nu. Och hur gör vi för att bevara hjärtat, som Lars-Åke inledde med? Hur beskyddar vi våra familjer, våra samhällen, våra församlingar? När vi ju faktiskt har fortfarande den här ormen som vi läste om i första Mosebok. Han som alltid kommer med lögn och ifrågasätter Guds ord. Som alltid ställer frågan, skulle Gud ha sagt? Det här måste vi ju lära oss hantera. För än så länge så får vi de frågorna ständigt. Någon som ifrågasätter Guds ord. En dag tar de frågorna slut. Men hur ska vi förhålla oss just nu i jordelivet? Till det här som Paulus, han beskriver det med bilderna köttet och anden. Alltså pågår en strid mellan köttet, mitt eget, min vilja, mitt ego och Guds väg. Vi gick ju in på Guds logik igår, hur de skiljer sig åt. Johannes, när han talar om samma sak, undervisar om samma sak, då använder han ett annat bildspråk. Han använder ljuset och mörkret för samma fenomen. Den här kampen under jordelivet mellan det som är ljust och sant och det som är mörkt och falskt. Så hur förhåller vi oss till det Paulus kallar för köttet, det Johannes kallar för mörkret? När vi måste hantera det än så länge. Vi ska först gå till första Samuelsboken. Första Samuelsboken 15 och 23. Här har vi faktiskt ett väldigt tydligt exempel på vad som händer när man inte, som Lars-Åke sa, framförallt bevarar sitt hjärta. När man slarvar med det här. Första Samuelsboken 15 och 23. Saul är kung i Israel. Och han har börjat kompromissa med Guds ord. Han lyder inte alltid Gud. Han gör lite som han själv vill. Han har haft framgångar. Han har blivit stor i sina egna ögon. Och då står det så här i vers 23. Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig så att du inte längre får vara kung. Det är det här som händer en människa. När man inte längre ställer sitt liv och sin trygghet till frälsningsplanen, till Guds ord. När man förkastar Guds ord, vänder Guds ord ryggen, per automatik så tappar man skyddet som finns i Guds ordet. Det är en andlig lag. Det är det som händer. Och det hände Saul. Och i kapitel 16 och vers 14... så står det beskrivet den här katastrofen som det innebär för en människa och för ett samhälle när det här händer. Men Herrens ande vek från Saul och en ond ande från Herren plågade honom. Det här är fullständig katastrof. När en människa vänder Gud ryggen och Herrens ande lämnar. I Sverige pratar vi ofta om någonting som vi kallar för neutralitet. Vi vill gärna ha ett neutralt samhälle, andligt neutralt. Vi tror att vi är neutrala om vi inte tar ställning för någon religion eller livsåskådning. Då är vi neutrala. I Bibeln finns det inte omskrivet någonstans att det finns någonting som kallas för andlig neutralitet. Tvärtom, när man lämnar någonting så uppstår ett vakuum och snabbt fylls det på med någonting annat. Det finns ingen gråzon här. Vi ser ju det i Sauls liv. När Herrens ande vek från Sauls ord fanns utrymme för en ond ande. Det här är ju köttet, anden, mörkret, ljuset, den verklighet vi lever i nu. Det finns ingen neutralitet. I historieskrivningen så används man också ofta ordet maktvakuum. När ett stort rike har haft makten i ett område länge och så har de fallit, riket har fallit sönder av någon anledning. Då uppstår det här som man kallar för maktvakuum och snabbt kommer ett nytt folk som får möjlighet att ta makten i det här området. Precis så var situationen i Mellanöstern på Bibelns tid. Och precis det hände i andlig bemärkelse. Saul här. Den Gud han hade satt förtröstan till ville han inte längre ha med att göra. Riket föll, om jag får använda den bilden. Och snabbt i maktvakuumet som uppstår så tar ett annat rike tillfället och seglar upp på första plats. Han hade tagit avstånd från Guds ord. Och Guds ord, Bibeln, det är ju inte bara en samling böcker som vi läser. Det står ju väldigt tydligt utskrivet på många ställen att det här, det är Gud själv. I Johannes evangeliet beskriver Johannes Jesu födelse med att ordet blev kött. Ordet blev kött, förkroppsligades. Jesus, Messias, som man väntade på, var ordet. Det är fascinerande, det är en liten tankevurpa nästan man gör där. Vi får tänka tillbaka på gårdagen, som är Guds logik, den är inte alltid som människors logik. Och i psalm 119 så beskrivs ordet på det här sättet. Summan av ditt ord är sanning, står det där. Summan av ditt ord är sanning. Summan av ordet, alltså frälsningsplanen, inte några lösryckta verser här och där. Vi kan aldrig bygga teologi på lösryckta verser. Allt måste förklaras med andra bibelböcker. Förklaras eller bekräftas. En lösryckt vers kan ju faktiskt handla om en översättningsfel. Allt måste ju vara underordnat frälsningsplanen för att vi ska veta att det är riktigt. Och summan av ordet är sanning. Och vad är sanning? Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Återigen har vi här, det är en person. Guds ord är en person. Sanningen är en person. Och det är Messias som är den personen. I Matteus 5 och 18. Matteus 5 och 18 så får vi undervisning av Jesus hur pass viktigt det här är att vi studerar summan av ordet. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Vi kan hoppa till första Petrusbrevet 1. Första Petrusbrevet 1 och 24. Där står det. Jag ska vänta tills ni har bläddrat färdigt här. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av. Men Herrens ord förblir i evighet. Den här bibeln som vi läser handlar inte om levnadsregler för oss och hur vi ska göra. Den handlar om vad Gud gör för oss. Det är en sån viktig skillnad att komma ihåg. Det är en person som uppenbaras mellan bladen här. Om vi studerar summan så ser vi personen, Messias, frälsningsplanen som Gud tänkte ut innan han vågade skapa oss. Garanten för att vi skulle kunna få kontakt med Gud om vi gjorde något tokigt. Och det gjorde vi ju. Det gick ganska fort. Det går ganska fort än idag för oss att falla i köttet eller mörkret som Johannes kallar det. När vi läser Gamla testamentet och det folk som Gud utsåg för att förklara den här frälsningsplanen, förbereda liksom pedagogiskt, steg för steg visa vem Jesus var. Messias uppdrag, så att säga. Då kan vi också se att samma skeenden som hände då, det händer oss än idag. Så det är inte bara judarnas historia vi läser. Det är inte bara tips och idéer på hur man kan förhålla sig till Gud. Det är också ett facit för oss. Israels historieskrivning, vandringen med Gud, när de vände sig till Gud, när de vände sig bort från Gud. Ni vet, de valdes ju inte för att de var perfekta, för att de var Guds bästa barn. Det var ju tvärtom. Det är vårat facit. I Predikaren 3. Står det något väldigt intressant. Predikaren 3, 14-15. Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. Det som är fanns redan förut. Det som kommer att ske skedde också tidigare. Gud kallar på det förflutna. Det här är ju väldigt intressant. Inget nytt under solen är ju ett uttryck som predikaren också använder. Gud kallar på det förflutna. Allt för att vi ska vara förberedda. Ni vet de skeenden Johannes ser när han får se in i framtiden och ändetiden. De påminner ju väldigt mycket om det som hände Israels barn långt tidigare. Allt kan vi studera i exemplet Israel. För Gud kallar på det förflutna. Vad händer när vi vänder Gud ryggen? Jo, det uppstår ett maktvakuum och någon annan tar chansen att ha makten i våra liv, i våra samhällen, i våra familjer. Så jag vill studera ordet. Dels för att veta vem det är jag tillber förstås. Jag lär ju känna Messias själv när jag läser. Men jag vill också läsa ordet för att vara förberedd på det som komma skall. Eftersom Gud kallar på det förflutna. Och jag förstår inte allt. Och allt eftersom tror jag vi förstår mer och mer. Men jag tänker att ju mer jag kan, oavsett om jag förstår eller inte, så kommer ju aha-upplevelsen bli så härlig när jag får se honom sådan han är. Som vi ju faktiskt har hoppet om att vi ska få göra en dag. Då faller alla bitarna på plats. Och de bibelstudier vi har haft hemma på våran kammare, alla frågetecken blir uträtade. Vi ska hoppa till Hesekiel. Här har vi också väldigt tydligt exempel på ett sånt här maktvakuum. Hesekiel 9. Situationen i Israel är som sådan att man har börjat kompromissa med Guds ord. Inget nytt under solen. Saul gjorde samma sak. Och Herrens härlighet börjar successivt lämna templet. Inget nytt under solen. När folket vänder Gud ryggen så är det en andlig lag att den helige ande inte vill vara med längre. Det sker per automatik. Och i Hesekiel 9:4 står det. Herren sa till honom. Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Inne i templet alltså. Här ser vi det skydd som vi har om vi inte kompromissar med ordet. Människorna i staden som inte gick med på det här kompromissandet skulle få tecken på pannan. I noten här under står det ett tecken. Tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors. Ett kors i pannan. Det är frälsningsplanens tydliga symbol. Kärlekens symbol. Det är det skydd som finns när man bor i ordet, när man håller sig till Herren, underordnar sig Herrens frälsningsplan. I Hesekiel 13 sen. Hesekiel 13:10. Då går Herren mot de falska profeterna som undervisar folket fel och som har lett folket in i den här otrevliga situationen. Hesekiel 13:10. Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till. Och eftersom det, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk. Därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren ska falla. Ett slagregn ska komma och ni hagelstenar, ni ska falla. Ja, en stormvind ska bryta lös. Och se, när muren har fallit ska man då inte säga till er var är nu vitkalkningen som ni strök på. Murar har man ju byggt runt städer i alla tider för att beskydda invånarna där inne. De minsta i samhället ska ju beskyddas. Och här säger Herren att muren är byggd på felaktig grund. De säger att allt står väl till. Det finns ingenting att skydda sig ifrån. Vi kan släppa in lite vad som helst. Om man kalkar den vit för den ska se fin ut. Man spacklar över felaktigheterna. Men ett slagregn ska komma och muren kommer då inte att hålla. Muren håller inte om vi bygger den på något annat än Guds ord. Så vi kan spackla och snygga till. Vi kan ha en hög bekännelse. Vi kan ha snygga kyrkor, snygga hem. Men frågan är vad vi har byggt det på. Är det bara en vit kalk? Eller är det med rätt material? Det som består i evighet. I Efesierbrevet finns ju det här kända och välciterade avsnittet om den andliga vapenrustningen i Efesierbrevet 6 och 10. Det här handlar ju om precis det här. Hur skyddar vi folket, familjen, församlingen, nationen på bibliskt sätt? Och vi kan läsa den tillsammans, den andliga vapenrustningen, Efesierbrevet 6 och 10. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Den andliga vapenrustningen, ofta citerad, välkänd och läst i våra församlingar. Ibland missar vi dock att den andliga vapenrustningen som beskrivs här, det är avslutet, ett summerande avslut i Paulus brev till församlingen i Efesos. Jag vet inte hur ni gör, men om jag får ett brev, ofta får man ju mail nu för tiden. Om jag får ett mail från min chef till exempel, som beskriver några arbetsuppgifter eller vad det nu är, då brukar jag läsa hela brevet. Skulle jag läsa den avslutande sammanfattningen så skulle det ju kunna hända att jag missar någonting viktigt på vägen. Eller hur? Jag säger inte att det är fel att läsa den andliga vapenrustningen och praktisera den här som en bön hemma, som jag vet att många gör. Men precis som vi var inne på igår, det finns en fara om det skulle bli en trollformel av det här. Någonting som vi bara säger och nämner utan att förstå. Ja, men vad handlar det här om? Vad är den andliga vapenrustningen? Hur är det vi skyddar oss som familjer, individer, samhällen med den här rustningen? Ja, då måste vi ju läsa hela brevet. Efesierbrevet är ju även det som ett koncentrat av hela Bibelns frälsningsplan. Gå hem och läs hela brevet sen, för vi ska inte göra det nu precis allt. Men för att förstå den här avslutningen i bibelboken, i det här brevet, så måste vi ha med oss hela brevet. Summan av ordet. Och vad är det då som gås igenom steg för steg i det här brevet, innan vi kommer till själva slutklämmen där? Vi kan bara titta på rubrikerna. Det är intressant nog. Utkorelsen, ett ämne för lovprisning, har vi i kapitel 1. Från död till liv har vi sen. I kapitel 2 har vi den nedbrutna skiljemuren. Kapitel 3, hedningarna är medarvingar. Kapitel 4, enheten i Kristi kropp. Det är spännande rubriker innan vi kommer till den andliga vapenrustningen. Jag ska läsa från Efesierbrevet 2 och 4, först och främst. Från död till liv är rubriken där innan. Men Gud, det här brevet är skrivet till hedningarna, så det är inte judar som har fått det här brevet. Hedningar som har blivit frälsta. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta, ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. För det första får vi möta personen i frälsningen. Inte några levnadsregler eller lagar, utan personen, Jesus själv. Där börjar han med i brevet. Inte ens goda gärningar behöver vi prestera oss själva. Nej, det står att det finns förberedda gärningar att komma in i. Om vi går med personen, Jesus. Han har förberett något som vi får vandra i. Jag hörde en så bra förklaring på det där härom veckan, en broder i församlingen. Han sa, när Jesus kallar oss in i någonting, när vi får de här, när vi hör den här rösten, gå och prata med den där, gå och gör det där. Då är vi ju alldeles på sluttampen av ett uppdrag. Gud har gjort allting redan. Han har förberett det. Och vi får vara med på ett hörn på slutet. Det börjar ju inte med mig. Det är ganska skönt att veta. Och sen när man har lytt Gud och gjort det man skulle, då får Gud själv se till att det här fröet gror och växer. Det behöver inte jag göra. Det här är ju evangelium, att det finns en person som går före, som går efter. Så det lyfts fram här i början av brevet. En del i vapenrustningen. Att inte tro att det är vi som ska bygga upp något försvar på egen hand. Vi går i det som är förberett. Så det här måste vi ha med oss. Det är en del i vapenrustningen. Vi hoppar till kapitel 4. Nej, först ska vi läsa lite från, mer här från kapitel 2. Vi fortsätter här med i, där vi var, 2 och 11. Den nedbrutna skiljemuren. Här har vi ännu ett mycket viktigt inslag i vapenrustningen. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Det här är jätteviktigt och jätteintressant för oss om vi ska ha en vapenrustning som fungerar. Vilka är de båda? som Gud har försonat och förenat. De som var nära och de som var långt bort. I vers 16 här så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset. Skiljemuren har brutits ner. I templet fanns det en skiljemur. Hedningarna hade tillträde till något som kallades för hedningarnas förgård. Och det är den han talar om. Den muren är borta. Han har tagit bort fiendskapen mellan det judiska folket och oss hedningar som av tro får komma in på samma område. Han talar om att vi får medborgarskap till och med. Vi var utestängda. Men när skiljelinen bröts ner fick vi medborgarskap och tillträde. Det här är jättestort. Och vi måste nu be oss om uppenbarelsens ande för att verkligen ana storheten i det här. Ni vet, det tog inte lång tid för den första kristna församlingen att fjärma sig från sina bröder och systrar i den judiska. Judarna helt enkelt. Redan ett par hundra år efter att den första församlingen har grundlagts så ser vi inte ett spår av det i undervisningen. Den trosbekännelse som många av våra församlingar i Sverige idag skriver under på, den apostoliska, bygger ju inte på Bibeln, utan den bygger på en bekännelse där Israel har fått maka på sig. Det är inte fel det som står. Det handlar om Jesus, det handlar om försoningen på korset, det handlar om nåden. Men Guds ögonsten i vilka vi har blivit inympade, den har man flyttat på. Och det gick ganska fort. Därför att det som människor föraktar, det vill vi inte ha att göra med. Det är den mänskliga logiken. Men Guds logik funkar ju på ett annat sätt. I vers 12, ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Vi måste ju förstå var vi kommer ifrån. Vi hade ingen del i löftena. Vi levde utan hopp, utan Gud i världen. Vi kan läsa in vi istället för ni här, för det är ju skrivet till oss hedningar. Men nu har vi som är i Kristus Jesus, som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett. Och rev ner skiljemuren. Jesus undervisar om det här. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det står. Vi får kolla upp det sen. När han undervisar judarna. Det är ju de han undervisade. Det får vi inte heller glömma bort. Då säger han. Jag ska också ha andra får i min folla. Och så ska det bli en herde och en jord. Säger Jesus. Och det här bekräftas ju i Efesierbrevet sen. Och det här fick ju Abraham vet, redan i första Mosebok läser vi ju, det läste vi igår. Genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Och de som välsignar dig blir välsignade. Alltså medborgarskapet som vi får del i. Men de som förbannar dig ska bli förbannade. Det här är en hemlighet. Det här är en del i hur vi beskyddar våra familjer, våra samhällen, våra församlingar. Vet vi våran roll i frälsningsplanen? Eller tror vi att vi har tagit över? Vet vi vilka vi är? Var vi kommer ifrån? Att vi var utestängda? Det fanns en skiljelinje. Och i kapitel 3 förtydligar han ju det här ännu tydligare. Att hedningarna är medarvingar. Därför böjer jag, Paulus, mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna. Detta evangelium. Det finns bara ett evangelium. Det här är evangelium. Kapar vi alla band till våra bröder och systrar, det judiska folket, då har vi inte ett evangelium. Då har vi inget skydd. Då finns det hål i muren. För det är vapenrustningen som beskrivs i Efesierbrevet. I kapitel 4 fortsätter han här och kommer in till enheten i Kristi kropp. Den har redan påbörjat att beskriva. Mest troligt det mest missförstådda bibelordet i svensk kristenhet just nu. I Efesierbrevet 4 och 3 står det: var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande. Liksom ni kallades till ett hopp. Det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla och i alla. Vilka är vi har enhet med? Ja, det är ju Israel. Skiljemuren har ju brutits ner. Det här handlar inte om att olika kyrkor över olika delar av världen med olika traditioner, olika tillägg och bortdrag, höll jag på att säga, från Bibeln. Vi har inte enhet med alla. Vi har enhet med dem vi delar evangeliet med. Det här handlar inte om oss kristna. Återigen, har vi glömt var vi kommer ifrån? Det är en del i vapenrustningen. Så när vi läser vapenrustningen i Efesierbrevet 6 och 14 här, stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte. Sanningen, Jesus själv ska vi ha som bälte. Rättfärdighetens pansar. Var får vi rättfärdighet ifrån? Ja, Jesus är våran rättfärdighet. Vi kan ju inte bli rättfärdiga själv. Han tar ju våran plats. Det enda Gud är intresserad av när han tittar ner på oss människor på domens dag, det är att se min son i den människan, då är läget bra. Oavsett vad vi har gjort. Det är rättfärdighetens pansar. Då kan ingenting komma åt oss. Sätt som skor på era fötter en beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Trons sköld. Återigen, de här frågorna som haglar över oss. Skulle Gud verkligen ha sagt? Har Gud verkligen sagt att Israel fortfarande är hans utvalda folk? De här frågorna som kommer. Ja, om jag tror evangelium, så kan jag släcka de här frågorna, de här brinnande pilarna, utan problem. Frälsningens hjälm. Frälsningen, det är ju också Jesus. Jesus är ju våran frälsning. Han vill ju liksom skydda hela kroppen, hela församlingen. Och andens svärd som är Guds ord. Vet ni, har vi inte summan av ordet, då har vi vapnet nere. Och det här är ju andlig bemärkelse. Vi strider ju inte mot någonting med kött och blod. Har vi lagt ner vapnet, då kan vi inte försvara våra barn. Muren i Gamla testamentet, vapenrustningen i Nya testamentet, den ska man se tydligast, tror jag, som en, just i den här murformen. Det finns människor som ska stå längst ut vid frontlinjen med sköldar. Och så finns det de som ska stå längre in. Och vilka har vi längst in i cirkeln? Där har vi ju våra barn. Man ställer inte sina barn vid frontlinjen. Vet ni vad som är det lättaste sättet att ta tempen på en nations andliga status? Hur mår våra barn? Vi som jobbar i skolans värld, jag är ju själv gymnasielärare, Vi har sett ett samhälle i fritt fall de senaste åren. Det har gått fort. Det har gått jättefort. Våra barn mår dåligt i det här landet. För vi har lagt ner svärdet. Och vi har inget skydd. Vi har puttat fram de minsta vid frontlinjen. Var är alla män som ska stå här framme? Jag fick vara med om en så tydlig bild när jag var på en resa till Israel för ett par år sedan. Det kom en man som var lite jobbig och störde mig. Han ville så gärna bli fotograferad tillsammans med mig. Och han var jobbig och otrevlig. Och han, vad jag än sa så ville han inte försvinna. Nej, han tyckte jag var så fin, en svensk flicka han ville bli fotograferad med. Och jag försökte, och de andra i sällskapet tyckte det där var lite småroligt. Men jag tyckte inte att det var så lustigt. Men så bara kom en stor och lång EFS-man som var med på resan. Han bara gick och ställde sig mellan mig och den här mannen. Han sa ingenting. Han bara stod, han utgjorde en mur och den här karen han bara sprang iväg. Han behövde inte säga någonting. Och det där har Gud påmint mig om. Det är så där det fungerar. Det finns de som ska stå vid frontlinjen och utgöra en sköld. Och de minsta ska stå längst in. Och i Efesierbrevet så förklaras ju också hur det här ska gå till. Efesierbrevet 5 och 25 är ju rubriken. Kristen kärlek innebär offer. Sen kommer, och där handlar det just om, ni män älskar era hustrur så som Kristus älskat församlingen och offrat sig för den. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Här har vi en kärlek som vi inte kan leva upp till själv, utan vi måste få från Gud för att klara det. Och sen har vi också barnen beskrivs här. Och ni fäder, ni barn, står i kapitel 6, vers 1. Lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. Det som beskrivs här, det är förhållningssättet i församlingen och i nationerna. Vi har vissa som ska stå längst fram. Och vi har de som ska stå längre in, de svagaste i samhället. Jag visade en film i skolan för inte så länge sedan, som jag har visat flera gånger för mina elever. Den handlar om Sveriges historia 100 år tillbaka. Från 1890 till 1990. Hur folkhemmet växte fram. Jag har sett den flera gånger, men den här gången så kände jag, så jag sa till Herren, visa mig den andliga historieskrivningen bakom filmen. Så när den här började rulla, och så ser jag hur den börjar med människor som står i potatiskö. Fattigt land. Sverige var verkligen inte något land. Inget attraktivt land när den här dokumentären började. Och jag såg den här potatiskö. Man stod länge och det var kallt för att få några stackars potatisar i en korg. Ja, och det fortsatte den här filmen. Och den handlade om när folkhemmet började byggas upp. Och man sa några ord som jag aldrig har tänkt på förut. Samhället skulle bygga på rättfärdighetens grund, sa man. Och det här jag till på, jag har inte tänkt på det förut. Den väckelse som for över Sverige slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, den förändrade ju Sverige helt i grunden. Och den välsignelse som Sverige upplevde då gjorde ju att vi fick en nation som värnade de små och de utsatta. Det var ledorden när man skulle börja bygga folkhemmet. Barnen ska ha det bra och de gamla ska ha det bra. Och så fortsatte filmen att rulla på. Vi fick det bra. Köpfesten satte igång. Hade sin kulmen där på 80-talet. Hade man inga pengar så lånar man. Lånar man inte i Sverige, lånar man utomlands. Och vi köpte och köpte och köpte. Och vi hade det så otroligt bra ekonomiskt. Och sen hoppar filmen till 92 och finanskrisen. Och så har de en sekvens från när statsministern säger: vi måste skära ner på vård, omsorg och skola. Och jag hade bett om att få den här andliga historieskrivningen. Rättfärdighetens grund. Då sätter man de minsta i mitten. Det var det första som man skar ner på. När vi var mitt uppe i våran individualism och köpfest. Och det här är ju inte heller något nytt under solen. Det här hände i Israels folk. När de vände Gud ryggen. De hade fått välsignelser i överflöd. Det gick bra. Men vet du, det är farligt för människor att ha det för bra. För då glömmer man sin Gud. Det är lätt hänt. Och vänder man Gud ryggen så är det någon annan som tar över. Och sakta så monteras den här välfärden ner. Och där är vi i Sverige idag. Och där är vi i församlingarna idag. Det enda vi kan göra är att vända oss till Gud. Söka Gud. Om vi ska bygga upp muren och skydda våra minsta. Vi ska som avslutning läsa från Hesekiel igen 16. Vi började läsa där igår, men nu ska vi läsa lite längre. Hesekiel 16 och 4 kan vi börja på. Här liknas ju Israel vid en kvinna, vilket hon ofta gör i Bibeln, folket. Och här får vi följa henne från det att hon var ett spädbarn. Och när jag hade sett den här dokumentären och läste det här alldeles efteråt, så såg jag att det är ju Sverige också det här handlar om. Vi har också vandrat den här resan som finns beskriven här. Hesekiel 16 och 4 börjar vi på. Och se här den här processen och vad som händer. När du föddes skar ingen av dig din navelsträng. Du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville göra något sådant med dig eller förbarma sig över dig, utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sa jag till dig där du låg i ditt blod: du ska få leva. Ja, jag sa till dig där du låg i ditt blod: du ska få leva. Jag förökade dig till många tusen som växterna på marken. Du växte och blev stor och mycket vacker. Dina bröst blev fasta och ditt hår växte, men du var ännu naken och blottad. Jag gick förbi där du låg och såg på dig och se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig, säger Herren, Herren, och du blev min. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig brokigt vävda kläder, satte på dig skor av tahas skinn och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. Jag prydde dig med smycken, satte armband på dina armar och en kedja om din hals. Jag satte en ring i din näsa och örhängen i dina öron och en vacker krona på ditt huvud. Så blev du prydd med guld och silver och dina kläder var av finaste linne, av siden och broderat tyg. Fint mjöl, honung och olja fick du att äta. Du blev mycket, mycket vacker och nådde en drottnings värdighet. Ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag hade satt på dig, säger Herren, Herren. I den här dokumentären tog de också upp hur ryktet om Sverige spreds över världen. Det här unika folkhemmet där barnen sattes i fokus spreds ut. Så jag känner igen Sveriges historia i beskrivningen här av Israels historia. Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Du slösade din otukt på var och en som gick förbi. De fick allt. Dina kläder tog du och gjorde av de brokiga offerhöjder där du bedrev hor. Något sådant har aldrig förekommit, ska inte heller mer ske. Du tog dina härliga smycken av mitt guld och silver som jag hade givit dig och gjorde av de mansbilder som du bedrev hor med. Du tog dina brokigt vävda kläder och klädde dem i dessa, och min olja och min rökelse satte du framför dem. Mitt bröd som jag hade givit dig, det fina mjölet, oljan och honungen som jag gav dig att äta, det satte du framför dem till en ljuvlig doft. Så var det, säger Herren, Herren. Du tog dina söner och döttrar som du hade fött åt mig och offrade dem till mat åt bilderna. Det här kände jag också igen. Det som händer när man i sin rikedom börjar berömma sig själv och vänder Gud ryggen. Det är alltid barnen som kommer i kläm. Du tog dina söner och döttrar som du hade fött åt mig och offrade dem till mat åt bilderna. Var det inte nog att du bedrev hor? Du slaktade mina barn och offrade dem åt dessa bilder. Och medan du höll på med dessa vidriga ting och bedrev hor, tänkte du inte på din ungdomsdagar då du låg naken och blottad och sprattlade ditt blod? Vi kan stanna där. Den här potatiskön som jag såg i början av dokumentären, vad som Herren pekade på den. Han sa, snart står vi där igen. Kommer ni vända er till mig då? Hur långt måste samhället förfalla innan vi vänder oss till Herren? Och i samma veva som jag läste det här och såg det här, så började de första nyheterna om den här pedofilhärvan i södra Sverige komma ut på nyheterna. Hur många barn som har blivit utsatta i den här förskolan. Jag ska bara läsa inledningen till en DN-artikel som skrevs för några veckor sedan. Hon som har skrivit den skriver så här. Eva, nej, jag får se vad hon heter. Vi har ett system, en inordning för att kunna gå till våra jobb och dra runt samhället varje dag. Det bygger på att vi överlåter ansvaret för våra barn på någon annan en tredjedel av dygnet. Så vad händer i en kommun där systemet spricker? Där skyddsnätet plötsligt blottar ett hål rakt ner i en mardröm. Hon använder bibliska termer fast hon kanske inte vet om det. Skyddsnätet har hål. Muren är inte intakt i Sverige idag. Och vi ska inte kalka den vit och tycka att det är bra det vi håller på med. Utan vi måste bara vända oss till Herren. Det är det enda vi kan göra. Vänd om, säger Herren. Ständigt i Bibeln. Vänd om. Vi har alltid möjlighet till omvändelse. Det är nådens Gud. Avslutningsvis. Vapenrustningen, den handlar om hur vi förhåller oss till summan av ordet. Det är vapenrustningen. Här har vi vårt beskydd. Och inte någon annanstans. Herre, vi tackar dig för att allt vi behöver veta, det finns i ditt ord. För du kallar på det förflutna. Du har lagt ner det så tydligt så att vi ska se vem du är. Vad du gör. Vi har inte en lagbok som vi ska följa för att rättfärdiga oss själva. Bibeln handlar inte om vad vi ska göra. Det handlar om vad du gör. Och det finns bara ett som vi kan göra. Och det är att falla på knä och vända om till dig, Herre. Jag tackar dig att du står där med öppen famn när vi söker oss till dig. Jag ber om uppenbarelsens ande i vårt land. Så vi förstår vad Bibeln handlar om. Så vi förstår våran roll i frälsningsplanen. Så vi kan öppna upp våra hjärtan för din kärlek. Så att vi kan älska. För vi kan inte älska utan din kärlek. Vi kan inte prestera. Det du måste fylla på, Herre. Och vi lyfter fram våra barn. Herre, hjälp oss att skydda våra barn i det här landet. Förlåt oss för att vi har lagt ner svärdet, Herre. Förlåt för att vi tillåter den onde att skjuta på våra barn. Herre, förbarma dig över vår nation. Ge oss en längtan att studera ditt ord. Fördjupa oss i det. För det är det enda vi har, Herre. Amen.